Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Avanza-podden. Det blir ett litet bonusavsnitt här. Det är fredag den 28 februari när vi spelar in det här. Och vi kände helt enkelt att vi kan inte avsluta den här veckan utan att göra ett litet extra avsnitt om corona-oron och de branta börsfall som vi nu ser. Börsen är ju ner, så när jag gick ner hit så var det ner ungefär 12% på en vecka, men det svänger ju otroligt snabbt just nu.
Det svänger otroligt snabbt, det är oerhört mycket rädsla i marknaden. Marknaden är inte helt logisk just nu och det blir lite grann så när det blir en oerhörd rädsla. Och problemet med det här coronaviruset också, vi är ju inga specialister på det här, men vi kan tillräckligt mycket för att säga att ett virus, det måste liksom läka ut själv, och en bakterie, där kan man ju sätta in exempelvis då antibiotika typ penicillin. Men det har ju varit lite intressant här att under helgen, det vill säga den helgen då som vi har bakom oss så att säga, vi ska ju in i en helg nu också, där såg vi en ordentlig spridning av coronaviruset utanför Kina. Kina verkar ha pikat, det växer betydligt snabbare utanför Kina, och det skrämde marknaden rejält. Så att jag menar, måndagen 4.31 ner på OMXS30, största nedgången sen Brexit 27 juni när vi föll 8.42. Sen hade vi en till 4% dag, sen har vi en 5% nedgång, och nu när vi var på väg ner i hissen, på väg ner hit, så fick vi en liten flash på telefonen också att börsen var ner över minus 4%. Nu ligger vi strax under, det svänger jättemycket, så vi känner ju liksom att vi bara vill bubbla av oss lite grann vad vi tänker i ett sånt här läge när det är ganska turbulent på marknaden. Så hur man ska tänka. Mm. Och också kika på hur våra avansianer har agerat under den här veckan.
Mm. Vad är det man har köpt och vad är det man har sålt? Och vi kan ju säga det att, precis som Niklas var inne på, börsen var ju länge relativt immun mot corona-relaterade nyheter. Under den perioden när man trodde, eller marknaden ville tro eller så, att det här är någonting som är lite begränsat till Kina, det håller sig inom Kinas gränser. Det är jobbigt, det är fabriker som stänger ner och håller stängt, människor håller sig hemma. Men när de väl öppnar upp igen kommer liksom de här produktionsproblemen som det har lett till, det kommer åtgärdas, ekonomin kommer studsa upp och den totala effekten på världsekonomin kommer inte bli så mycket mer än kanske någon tiondels procent. Det var liksom det som marknaden intalade sig väldigt länge. Men nu när det kommer fall efter fall i Europa, i USA och fler länder över världen, så är det en helt annan oro. Man är orolig för att den här nedstängningen av fabriker och liknande kommer också det sprida sig, och att effekten på total världsekonomi kommer bli betydligt mycket större. Men det går ju inte att komma ifrån att det är väldigt mycket risk off sentiment just nu. Allting går ner. Det är breda nedgångar. Det är inte bara de mest konjunkturberoende bolagen eller flyg- och resebolag i synnerhet. Ja, det är klart att de går ner mest, men nedgången slår över hela börsen.
Ja, och det ska vi komma ihåg i såna här situationer också, för att jag vet att det finns många där ute som blir skrämd när börsen beter sig så här, och man känner att nej, men det var ju inte det här jag förväntade mig. På börsen skulle man ju kunna tjäna pengar, och det kan man. Börsen är den absolut bästa marknaden historiskt by far för att kunna liksom skapa en ordentligt finansiell trygghet över tid. Men det är ju också risken vi får betalt för, och ibland blir det så här. Jag kan tycka någonstans att ja, vi kanske skulle ha reagerat tidigare, men å andra sidan, vi är ju inga experter på det här heller, hur ett sånt här virus kan eskalera. Och jag tror alla är tagna lite grann på sängen, för att jag har jämfört det här med finanskrisen 2008, för då insåg vi hur globalt sammanflätat det globala finansiella systemet var. Nu inser vi kanske någonstans hur global vår värld är. Det kanske inte kommer som någon breaking news för speciellt många. Men det gjordes 1,4 miljarder resor i fjol, och kineserna är den största turistgruppen, och det är ju då i Wuhan i Kina, i den provinsen som det här har brutit ut allra först så att säga, och nu sprider det sig över världen. Så att jag kan tycka det är, kineserna är en viktig konsumentgrupp, och det är ett viktigt land för att producera antingen färdiga produkter eller insatsvaror som vi använder i produkter. Alltså insatsvaror under komponenter som man kanske skickar till exempelvis Sverige eller USA, där vi sätter ihop en slutprodukt så att säga. Men Kina är väldigt viktigt både ur ett konsumtionsperspektiv och ett tillverkningsperspektiv. Så att på marginalen, även fast jag inte ens i backspegeln kunde ana hur stor påverkan det här skulle få globalt, för att jag inte är någon epidemiolog eller jag vet inte ens om det är ett ord i alla fall.
Jo.
Ja. Men jag är ändå lite förvånad över att man inte blev mer orolig när det var i Kina. Man trodde att man liksom skulle kunna hålla det här inom Kina, men det borde ha skapat problem tillräckligt ändå, så att säga. Mm. För nu börjar det komma tomma fartyg till amerikanska hamnar, för de har inte varor att skicka.
Mm. Jag tror att ur ett börsperspektiv så kan det mycket väl ha varit det här fear of missing out. Alltså vi har ju sett det senaste året hur börsen har varit väldigt immun mot det mesta. Ingenting har riktigt bitit, utan börskurserna har fortsatt uppåt utan att vinsterna har gått i samma riktning. Det har liksom varit en multipel expansion. Och då tänkte nog många, även stora institutionella investerare någonstans, att ja, det här är dåliga nyheter. Och så kanske man inte riktigt förstod magnituden av de dåliga nyheterna. Men man tänkte att ja, det här är dåliga nyheter. I vanliga fall hade jag sålt av nu. Men som det har sett ut senast i året, där billiga centralbankspengar har eldat på börskurserna, så är det ingenting som biter mot börsen. Och varför ska jag vara första man ut då, om liksom, och alla andra får vara kvar på kalaset? Och så har liksom ingen riktigt velat lämna kalaset förrän alla önskar att man inte hade tagit den där sista drinken utan hade gått hem för någon timma sedan och sluppit huvudvärken.
Ja, och jag menar så här, börsen är ner dramatiskt alltså. Och jag sa ju här tidigare att börsen är lite ologisk. Låt mig utveckla det resonemanget lite grann. Det är ju anledningen till varför vi ser så här stort risk-off-sentiment, kan jag tänka mig. Det är ju att det är svårt att räkna på. Alltså ett coronavirus har ingen respekt för landsgränser, har ingen respekt för rim och reson, går inte att snacka sunt bondförnuft med coronaviruset. Så det är oerhört svårt att veta hur snabbt det ska sprida sig och vad det kan leda till. För som du var in på här, får vi stänga ner en massa fabriker eller låta fabriker gå på halvfart och ordrarna uteblir och man producerar inte så mycket, man säljer inte så mycket, men personal och fabriker kostar och snart börjar pengarna sina och vad ska vi betala lönerna av för någonting? Man börjar redan prata om krisbidrag till en del verkstadsindustri, fordonsindustri har jag hört på Ekonomiekot. Hur länge kan marknaden hålla på liksom och tuffa på innan det börjar svida och bränna i kassorna där ute?
Mm. Nej, men det kommer ju vara märkbart på resultatet för en hel del bolag nu i kvartal 1, säkerligen kvartal 2 också. Vi har redan sett en hel del vinstvarningar. Det är också lite märkligt. Apple var ute och vinstvarnade för nästan 2 veckor sedan. Det fick inte så stor reaktion. Det var marknaden, världens största bolag, eller ett av de 2 största börsbolag, vinstvarnar. Går ner några procent, men sen var det så, liksom borstade man av sig det också, marknaden. Och så kunde kalaset fortsätta en vecka till innan det kraschar. Så att det är ju inte helt, det är inte helt logiskt och det kommer få effekter. Men det som tas ut i börskurserna nu, det kan ju på sina håll, jag säger inte alla bolag, på sina håll kan det ju vara en överreaktion.
Ja, jag är helt övertygad om att det är en överreaktion så länge vi inte får en massspridning och att det blir någon form av pandemi och att vi kan, liksom, att vi kan begränsa det här. Kan vi inte begränsa det här? Går det käpprätt åt fanders, då ska börsen ner mer. Men är det så att vi kan liksom på något sätt ändå begränsa skadeverkningarna, så tror jag att vi kommer att se det här som en överreaktion. Och på det här med Kina och Apple också, det är klart de säljer en massa telefoner i Kina. Det var ju det man var orolig för i slutet på 2018. DI skrev liksom 3 januari 2019, den som gick till pressläggning den 4. Nu är det Apple mos liksom, och Apple går Nokia till möte samma öde. Där bottnade aktiekursen. Och det är klart, jag menar samma sak nu. Jag menar, har tiotals miljoner människor som sitter under lockdown och får sitta hemma och spela med Fia med knuff. Vad händer då? Jo, man laddar ner miljontals appar. Vi har sett mobilspel stiga 40% year on year de 2 första veckorna i februari. Utbildningsappar upp 100%. Så frågan är så här, okej, om inte du kan gå ut och handla en ny telefon i Kina, vad händer då? Ja, men du skjuter ju upp det. Det blir ett uppdämt köpbehov. Du köper det sen när det lugnar ner sig. Men Problemet är ju på produktionssidan. Kan man inte producera det här nu? Ja, men då kan vi ju glömma en 5G-lur i september när de brukar hålla sitt event, om det nu är en 5G-lur på väg ut. Alltså nu kan vi glömma PlayStation 5, vi kan säkert glömma nya Xbox, vi kan glömma Nintendo Switch, de har ju problem med att tillverka. Alltså det som tillverkas nu, det tar en månad att skeppa saker från Kina till USA. Så det får sådana enorma efterverkningar också i produktionsförsörjningen, och det är det som har skrämt marknaden oerhört mycket just nu. För jag tänker att det här är en utbudschock, det är inte en efterfrågechock. När de kommer ut ur lägenheterna, då kommer de handla ändå. Men det är bolagen som har problem att producera just nu. Det är inte så att människor inte har några pengar, att räntorna inte är låga, att de inte kommer vilja konsumera. För när de får komma ut, då kommer de att konsumera.
Ja, men jag tror faktiskt att det blir lite en hyfsad efterfrågeminskning på vissa typer av produkter också. Du går inte och köper en ny bil mitt när det är som skakigast allting. Du köper mat, du köper kanske en telefon om det skulle vara möjligt, kanske. Men du gör inte de där stora inköpen.
Jag hade kunnat göra det. Alltså min familj växte, vi kom knappt in i bilen.
Ja, jo, det är klart om man behöver köpa, men om man tänker att det finns ju alltid en, liksom, det kommer ju alltid säljas bilar. Men jag tror att det är många som kanske inte, om man inte är i behov av det, så väntar man med de stora inköpen. När saker och ting är oroligt, när det är oroligt i världen, när börskurserna går ner, om inte annat så känner sig folk fattigare på pappret, och du vet inte riktigt vad som kommer, vad är vi på väg, det är en liten olustig känsla, då just där och då sätter du ofta inte igång liksom stora ombyggnationen av köket.
Alltså de mellandyra sakerna kan jag tänka mig. Alltså bilen, det tror jag, det kommer folk köpa ändå. Alltså om de behöver en bil till för att familjen blir större, då kommer de att köpa
den. Jo, men hur många köper alltid en bil bara för att man behöver en bil till? Det är ofta för att man vill ha en ny modell.
Ja, så kan det mycket väl vara. Men alltså de här, du gillar ju att vara ute i skidbacken. Där kommer vi se. Du kommer inte vilja åka till skidbacken om du inte behöver. Du kommer inte vilja gå på krogen om du inte behöver. Du kommer inte vilja sitta på den här stora restaurangen när det står den här jättelånga kön på det där IKEA.
Och du köper inte en ny bil om du inte behöver.
Ja, men för jag menar, tar vi Walt Disney är också ett jättebra exempel.
Jo, men det du sitter ju hemma och kollar på film, så det gör du säkert.
Jo, ja, men precis, för att Walt Disney är ett bra exempel för att den aktien är ner nästan 25% på ganska kort tid. Mm. För att en av de största intäktsdrivarna i Walt Disney, det är ju temaparkerna, kryssningsfartygerna med Walt Disney-tema.
Ja,
vi har Royal Caribbean och Norwegian Cruise Line, alltså de är ner 25-40%. Vi har Norwegian som man kan flyga med. Ja. De var ner 25% på Oslobörsen.
Vinstvarnade idag.
Så gå tillbaka till sig själv. Skulle jag sätta mig på ett plan nu om jag inte behöver? Jag tror att där är nog kabinfaktorn ganska låg, och det går ganska snabbt innan det blir kännbart.
Ja, absolut. Och det har ju redan blivit brutalt kännbart för bolag inom rese- och transportbranschen. Men det slår ju just nu mot alla. Alltså typ Swedish Match, när vi gick ner här var de ner 4,5%. Och det är så här, folk kommer ju inte snusa mindre. Har du ett behov av nikotin så har du. Ja, men lite så. Men absolut, det kan ju vara mer att värderingarna går ner generellt sett. Så att det är den typen av... Men jag tänker lite på hur vi ser att kunderna agerar, spararna agerar, och hur man kanske bör agera i sådana här lägen. Det traditionella, det är ju att man köper som mest när börsen går upp. När börsen står på toppar, då är det stora inflöden i aktier och aktiefonder. Så har det varit. Det har varit ett år med hyfsat stora inflöden i både aktier och aktiefonder. Och sen nu när börsen har gått ner kraftigt under den här veckan, så har vi ju sett stora utflöden. Man har nettosålt både aktier och aktiefonder. Och det följer det här klassiska mönstret att vi tycker att det är roligare att köpa när börsen går upp. Det är roligare att logga in på depån och se hur värdet stiger. Man känner sig lite mer peppig. Och sen när börsen går ner så säljer vi. Och det är klart att man ska ha en risknivå i portföljen som man är bekväm med. Och man ska inte börja gråta för de nedgångar som sker. Och det har varit, det kan vi inte sticka under stol med. Det här har ju varit en väldigt, väldigt snabb nedgång. Men man kanske ska liksom fundera två varv extra innan man agerar i panik.
Ja, det har varit en snabb nedgång. Jag menar, nu i talande stund så är faktiskt börsen exklusiv utdelning lägre än all time high 21 oktober i fjol. Lägre än toppnivån 29 augusti 2018. Den nivån vi toppade på innan börsfrossan och 17,9% börsfall. Vi är lägre än all time high nivån 27 april 2015. Så att börsen har fallit dramatiskt och då kan många peka på att titta på uppgången. Börsen är inte upp så där jättemycket. Du vet att jag älskar att titta 12 juli 2007, dagen innan finanskrisen. Inte upp speciellt mycket. Då tycker man så här, så var det lite hack i kurvan också 2011 och sen dess har det gått rakt upp. Ja, det är klart. USA fick sen kreditbetyg i augusti. Gick ner 14% i USA på kort tid. Vi hade Grekland, vi hade PIGS eller gipsländerna. Vi trodde att hela den monetära unionen skulle kollapsa. Vi hade en recession i Sverige 2012 som vi fick se börsen reagera på redan 2011. Att det började se mörkt ut. Och vi hade Mario Draghi som gick ut och sa de klassiska bevingade orden whatever it takes. Så att, just det här på när du sa att alla bolag påverkas inte jättemycket av det här. Swedish Match, man måste snusa ändå i alla fall. Det finns bolag som också säljer såna här grejer så att man tappar sitt nikotinbegär om man nu vill det. Ofta vill man inte det om man snusar. Men i alla fall. Det är viktigt att komma ihåg att det är skillnad på bolag och fundamental utveckling och aktiekurserna. Det är för att just nu är de helt frikopplade. Det är masspanik där ute. Sälj det som säljas kan. Det är risk off. Jag skiter fullständigt i värderingen. Förlåt, det är inte ens fordom, men det lät ju inte fint det där. Det ska bara säljas och då får man massiva fall. Och jag menar, det här fallet som vi har fått de första 4 dagarna under den här veckan. Det tog över 50 dagar under börsfrossan 2018. Det här var den snabbaste korrektionen någonsin i USA. Och då har man inte räknat med The Black Monday 19 oktober 1987. För vi var redan i en korrektion när börsen föll 22,6% en dag. Jättesnabb börsnedgång. Men man måste komma ihåg, men du och jag, Johanna, vi bubblade tidigare här under dagen om att ja, men fastighetsbolagen. Det som händer när det är enorm oro, pengarna måste ju placeras. Vi har sett det gå in lite grann i guld. Flight to safe havens brukar man prata om, alltså flykt till säkra hamnar. Och amerikanska räntepapper. Vad händer när pengar flödar över till räntepapper? Ja, alla vill ju ha räntepapper, utbud och efterfrågan. Då kommer ju priset på räntepapperna att stiga. Och då kommer ju yielden att falla. Yielden, alltså den räntenivån man får. Om staten säger att nu ska vi låna upp pengar, ni får 1% säger vi. Ja, de som köper det där på primärmarknaden, som med mössan i hand köper av staten, de kanske får 1%. Men de här räntepapperna handlas ju på marknaden hela tiden. Och nu ligger de på rekordlåga nivåer. Amerikansk 30-åring rekordlåg nivå, amerikansk 10-åring rekordlåg nivå. Ja, men vad händer då? Det är bara, vi bara badar i pengar. Fastighetsbolagens viktigaste, en av de viktigaste råvarorna för deras börsrecept. Det är pengar, det är kapital.
Den typ viktigaste.
Den typ viktigaste. Nu kanske det är vinsthemtagningar som vi brukar prata om, för de har gått jättebra. Men man måste också tänka på, den verksamheten, de aktierna jag investerar i, påverkas de av det här eller inte? Resor, turism etc., restauranger, ja, de kommer nog att påverkas lite mer än andra bolag som exempelvis Swedish Match eller din telefonräkning, Telekom.
Essity. Men du måste köpa blöjor till Victor och jag måste köpa andra produkter till mig själv. Alltså det spelar...
Och de har gått jättebra också på bettet. För vi pratade ju förut så här, grön bubbla och det blir en proxy liksom. Nu har Clorox i USA, Essity i Sverige, det har blivit proxys. 3M som säljer såna här, bland annat de säljer liksom plastskyltarna, liksom vägtrafikskyltar och alla möjliga liksom postitlappar och sådär. Men de säljer också såna här munskydd. Den har också gått jättebra. Så helt plötsligt så har Clorox och 3M och Essity blivit proxys mot vad heter det?
Mot corona?
Mot corona.
Oron, alltså munskydd. Va?
Ja, men de munskydden när man tar på sig för att det inte blir smittan.
Det pikar ju försäljningen av det.
Och de här bolagen har ju produkter, både de här maskerna men även liksom Clorox har ju massa, alla de här möjliga, vad heter det, som du har i städskåpet hemma. Alla
moppar? Nej.
Nej, alla möjliga substanser.
Rengöringsmedel.
Desinficering, exakt. Så Essity, Clorox och 3M. Alla de här har ju sina respektive produkter som man tycker det här är en bra skydd mot corona. Och vi har sett uppgångar i de här bolagen. Så att, Ja, kom bara ihåg att det är skillnad på bolag och aktier. Men när det är jättemycket oro, då tenderar allting att samvariera mer eller mindre. Allting går ner. Mm.
Och då kan det vara ganska bra att ha en liten lista med bolag, kvalitetsbolag som man gillar, som man har lite bevakning på helt enkelt. För det kan ju bli lite stressigt i sådana här moment också. Det händer jättemycket, det är illröda rubriker och det är slakt och det är blodbad och det är, alltså, vi har pratat om det tidigare, det kräver lite liksom att köp när det görs ondast. Ja, men det är inte alltid så himla lätt och så himla roligt. Men en hjälp på traven kan ju vara där att man har bolag som man har på sin bevakningslista, som man har en liten tanke bakom, så att det inte bara blir att man blir stressad och kastar in pengar för att men jag har hört att man ska köpa när jag som ondast och just nu gör det jätteont. Och vi försöker heller inte säga att så här, köp. Jag tror att vi får räkna med, alltså, månader. Det här kan jag få äta upp. Det här är ju en gissning så god som någon. Vi pratar ju bara gissningar just nu. Jag tror att det marknaden vill ha nu, det är ett, centralbanker som går ut och säger att vi är beredda på att sänka räntan. Jag ser nu, jag har fått en flash om att en Fed-ledamot har gjort det. Men det verkar liksom inte riktigt hjälpa. Men jag tror att det kommer krävas att centralbankerna säger att vi kommer göra vad vi kan. Men jag menar, de kan inte bota ett virus. Men de kommer i alla fall behöva säga att vi är redo att stimulera med pengar till ekonomin. Och sen så tror jag att vi kommer ha en stökig börs fram till dess att man ser att smittan är under kontroll. Att det dyker upp lite fall här och där, men myndigheterna, sjukvården kan hantera det på ett bra sätt. Och det blir inte de här lockdowns av städer som vi har sett i Kina. Men fram tills WHO går ut och säger att nu har vi det under kontroll, då tror jag att börsen kommer vara stökig.
Ja, och jag menar, så här, jag håller med. Men så här, vi vet inte hur börsen kommer gå, men det har varit väldigt mycket dramatik på börsen. Jag är ganska övertygad om att jag har ju sett det är bara rasar i portföljen. Det bara försvinner mer och mer till slutet. Så här.
Det är slakt.
Ja, men så här, jag bryr mig inte längre. Det är årslöner som försvinner. Och då vet man när... För det är jättebra att ha en köplista. Det är bra att ha de bolagen, nu utgår vi från att det är aktier, det kan lika gärna vara fonder. De bolagen du har i portföljen, hoppas vi att man har gjort ett någorlunda vettigt arbete. Man kan inte säga liksom, men jag vet dag ett att de här bolagen har haft resten av livet. Det är en utveckling, du lär dig längs livet, liksom så. Du förädlar din investeringsfilosofi. Men något så hyggligt i de här bolagen du vill ha. Då vet du ju också att du är bekväm med att faktiskt köpa på det mer när det skakar. Och är det så att du har en bevakningslista med bolag som ännu inte finns i portföljen, kanske för att prislappen har varit för dyr, ja, men ha den där också då. Och i och med att det är mitt uttryck det här med att köpa när det är som onda, så vill jag bara försvara och säga att när magen skriker sälj, så ska ryggmärgen skrika köp. Alltså, jag tycker att det är så pass enkelt egentligen, för att jag har varit med i många, många riktigt tråkiga perioder, och så här, det är ingen som tycker att det är roligt när det försvinner stora värden i portföljen. Det är ingen som tycker det, men ju yngre du är, desto nyare du är på marknaden, desto mer av en skänk från ovan är det här. För att ju mer pengar som du har framför dig som ska in i marknaden, desto bättre är det att börsen har fallit. Ju mer pengar du har i portföljen, ju mer beroende du är av dem, det vill säga mycket kapital men kanske lite inflöde, säg att du är 60-65 och ska börja använda pengarna, då blir det mycket jobbigare. Men man vet att oftast så är det så att de här tiderna, den här typen av rörelser, när det är mycket panik i marknaden, brukar bli väldigt bra köpläge. Men jag vill också poängtera, precis som du gjorde Johanna, vi vet inte när det vänder exakt. Är det så att vi får en ordentlig spridning, att vi ser att länder faktiskt inte kan begränsa det här och att vi står utom hjälp och bara får vänta på att det ska pika och själv dö, så att säga, då blir det mycket, mycket jobbigare. För att jag har hört, nu var det någon nyhet här att vi kunde ha några vacciner bara några veckor, och igår hörde jag någon som var ute och sa att typ till sommar nästa år. Och om man vill ta det som är bara några veckor, jag vet inte. Men liksom, en korrektion befinner vi oss i, minst 10% ner från toppen. De brukar vara i en bit över 70 dagar och brukar gå ner ungefär 14,5-15%. Vi är ner 13,5 nu. 2018 var vi ner 17,9. Och får vi en björnmarknad, det vill säga en nedgång på minst 20% från toppen till botten, de brukar bli lite större. Och de brukar vara ungefär dubbelt så länge. Säg att de brukar gå ner kanske en 24% och sånt där i snitt. problemet är att det här är bara ett virus. Det kommer blåsa över. Men det är också det där, hur stor påverkan får det? Hur många fabriker kommer gå på halvfart eller stänga? Hur många människor kommer inte kunna jobba? Hur många människor kommer inte kunna konsumera? Och det, jag tror att det är det som skapar den här enorma paniken på marknaden också. Det går inte att räkna på en flytande X-faktor som inte har något hyfs. Och det är det som är problemet. Och Johanna, det här är fredag när vi spelar in det här. Man kan också ana att fredagar kanske inte är de bästa dagarna för återhämtningar.
Nej, då lite säkra hem en del pengar för helgen när börsen håller stängt. Sen så kan det hända grejer. Ofta kan det liksom komma nyheter på helgen som exakt hinner smälta på ett annat sätt än vad nyheter mitt i veckorna hinner göra. Och jag menar, det är väl en av anledningarna till att vi såg så kraftiga börsfall den här veckan. Det var faktiskt förra helgen som amerikanska myndigheter var ute och varnade för att det här kommer få spridning på liksom i USA. WHO var ute i hårdare ordalag än vad de har varit innan om att det kunde bli en global pandemi och sådär. Och då hann människor ta till sig det, smälta det lite och så blev det väldigt kraftiga börsfall. Det kan ju vara så att det hinner marineras saker även under den här helgen och då förhoppningsvis lite mer positiv syn. Men det här är ju spekulationer.
Ja, och jag måste bara dra mig till minnes, Johanna. Vi har pratat många gånger tidigare om saker och ting som har skakat till marknaden lite grann. Vi har pratat om drönarattacker mot Saudi Aramco. Mm. Vi har pratat om en eskalering av den geopolitiska spänningen mellan USA och Iran. Någonting som vi också hörde av Norell Rubini på Skagens nyårskonferens, och det skulle kunna smälla till ordentligt och skapa enorm oro globalt på marknaderna. Vi har haft handelskonflikten, vi har inte pratat om någonting annat än om handelskonflikten under 1,5 år tills vi fick fas 1-avtalet. Kommer du ihåg den här diskussionen kring mellan USA och Nordkorea, Trump och Kim Jong-un, om vem som hade den största nukleära...
Min knapp är större än din.
Ja, och huruvida den knappen funkade eller inte. Mm. Det här kommer också blåsa över, men frågan är hur mycket skada som kommer att ske dessförinnan. Och för varje dag som går så ökar ju risken att bolagen också får likviditetsbrist och att det blir liksom multiplikatoreffekter. Mm. Men för jag tänker att om det går väldigt snabbt, då kommer vi bara få se en förskjutning och vi kommer vara lite förlåtande vid rapporterna och sen så kommer efterfrågan hämta tillbaka sig. Men om det går lite längre, det är då det blir jobbigt.
Visst, det är så. Det är väl också en av anledningen till att man kanske primärt ska titta på välskötta bolag med starka finanser. Ja. Och vara lite försiktig med bolag som inte har så stor kassa eller inte så stort kassa, alltså inget stort kassaflöde och ingen försäljning. Utan det är ju nu, det är ju i tuffa tider som liksom agnarna skiljs från vetet.
Ja, du säger någonting jätteintressant där, för de bolag som inte har så starka finanser, där skulle vi teoretiskt kunna få se en våg av nya emissioner. Mm. Skulle kunna få se.
Om det här blir utdraget.
Om det blir utdraget.
Och, så här, det här är spekulation, det här är, nu sitter vi och spånar i vad som skulle kunna hända. Vi vet lika lite som ni om, eller som någon, om hur länge det här virusutbrottet kommer pågå.
Ja, och det är just det här med de stora händelser. Det är många konferenser, det är Mobile World Congress som ställdes in i Barcelona, bilmässan i Genève, Facebook ställde in sin F8-konferens, den här årliga där de berättar vad som är på tapeten. Så att,
någon gaming-event? Netflix skulle ha någon live gaming eller e-sport.
Jaha, nu blir jag lite nyfiken.
Ja, det har också ställts in. Jag vet inte mer än, jag är ju inte någon e-sport fantast.
E-sportare. Nej, så att, alltså, det som är att det får väldigt stora efterverkningar. Men samtidigt, det här har tenderat att ebba ut tidigare. Och man måste, det enda vi vill, mm, det är att du som lyssnar på det här inte springer och trycker på säljknappen i affekt.
Nej.
Utan åtminstone tar en tankeställare. Och är det så att man har ett långsiktigt sparande, en långsiktig horisont?
Ja, då är det ju, alltså, då är det ju bättre att köpa idag än att köpa förra veckan.
Ja, fyll på idag. Det har jag. Jag har köpt varje dag. Mm. Och det kan mycket väl fortsätta ner, för jag har ingen spåkula. Och då kommer jag fortsätta att köpa. Det är en rätt stor sannolikhet, att, eller risk om man så vill, att om det är så att man sparar varje månadslön, att man inte kommer hinna in med så många månadslöner innan vi har sett att det här har vänt. Men allt beror på om vi kan begränsa skadeverkningarna och spridningen eller inte.
Mm. Du får satsa på den här där du kan få det, appen där du kan få din lön i förskott. Nej, usch. Jag tycker inte om. Man ska inte få lön på kredit. Men ska vi gå vidare och titta på vad...
Barn, det blir ingen mat idag, bara blodpudding för pappa måste köpa aktier. Nu ska vi kolla på lite aktier som har varit i
hetluften. Jag äter ju typ bara havregrynsgröt i middag. Så att jag
fast du betalar ju saltfläsk för den, så det gjorde ju inte saken bättre.
Okej, ja. Vad har Avanza-spararna köpt och sålt under den här turbulenta veckan då? Jo, på köpknappen, man har ju framförallt sålt, det har varit stora nettoutflöden ur aktier, så det är det som man primärt har gjort. Men lite köp har letat sig in i portföljerna och då har man fyllt på med, SCB, Telia, AstraZeneca, SAS, Storytel, Vioneer, Investor, Resurs, Autoliv och Norwegian. Både SAS och Norwegian letar sig in på köptoppen alltså. Vad säger vi om det, Niklas?
Ja, men jag säger nog att vi tror att kunderna tänker lite grann att man köper på den här enorma rädslan. Så vi har sett riktigt kraftiga nedgångar. Jag har inte de hackade siffrorna för veckan, men jag vet Norwegian bara som sagt 25% en dag. Det var förmodligen inte den enda negativa dagen.
Det var vinstvarningsdagen, ja.
Så att jag skulle nog, man försöker fånga lite grann på stor oro. Och jag vill inte säga fånga fallande knivar. För man använder ibland felaktigt tycker jag. En fallande kniv är ett bolag som har operationella utmaningar tycker jag, som på egna meriter förtjänar att handlas lägre. Det här är inte ett fall där det är bolag som på egna meriter förtjänar att få en lägre värdering. Det här är en X-faktor, det här är en Black Swan. Och det här är därför vi också ser synkroniserade kraftiga risk-off fall. Men man försöker helt enkelt fånga de här på rädsla och hoppas på en rebound.
Absolut, men man får väl ändå kategorisera det här som ganska riskfyllda köp skulle jag säga, SAS och Norwegian. Det är liksom inte riskavärta personer som är inne där och vevar. Då är ju det som toppar köplistan då, SCB, Telia, AstraZeneca. Det är väl mer sådär Telia och AstraZeneca i alla fall. Ja, men teleoperatör och läkemedel, det är ju det vi har varit inne på. Ja, men jag använder min lur lika mycket, förmodligen mer om jag ska sitta hemma och vara i karantän i några veckor. Och läkemedel, ja men jag vill ha min Alvedon i alla fall eller vad det nu är. Eller framförallt om det är läkemedel jag är beroende av. Så att, alltså, det är ju två typiskt defensiva sektorer. De har ju åkt ner också nu, men inte, de har ju klarat sig relativt sett bäst också.
Ja, och här vill jag bara liksom backa bak, för vi gnabbades lite här nu som huruvida man ska köpa en bil eller inte. Jag tycker såhär, life first, men för dig som lyssnar på det här, jag vet att bilförsäljningen var ner 92% här senaste siffran i Kina, så att hänger vi inte fast med vid skampålen, jag vet, men bilförsäljningen har varit jobbig länge i Kina. Men jag tänker det här med bankerna är ganska spännande, för att de har ju inte gjort någon glad de senaste 5 åren, har varit liksom nollavkastning inklusive återinvesterad utdelning. Sen fick vi en räntehöjning december 18 och december 19. Sen började vi se att de drog. Du vet, jag har en siffra på min näthinna där jag såg börsen OMXS30 var upp 1,49. Skalade man bort 4 banker så var vi ner på minus 0,66. Och det var för att de 4 storbankerna hade tillsammans i snitt gått upp 10% i år. Det här var alltså innan hela den här frossan under veckan då. Så att jag tror att vi ger ju inga rekommendationer i den här podden, men vi ger ju kanske en garnnystan att fundera kring lite vidare själv. Men när det vänder så kanske man borde kunna se att bankerna pinnar på sig lite grann. Med en brasklapp. De bankerna som är mer beroende av privatpersoner och bolån kanske inte tar lika mycket stryk som SCB är ju på köptoppen här. Det är 2/3 affärsbank. Mm. Utlåning till företag som i sin tur påverkas av corona.
Det kan bli kreditförluster i worst case. Ja, och framförallt så kanske inte bolagen satsar och liksom expanderar och behöver inte låna på samma sätt.
Nej, den är lite jobbigare, men som sagt, jag är ju obotlig optimist, så att jag räknar ju med att det här kommer att blåsa förbi det här coronaviruset. Det jag gillar, det är ju att alla pratar om det här.
Mm.
Alla skarpa hjärnor, tror jag i alla fall, jag har ingen aning om jag ska vara ärlig, hoppas jag fokuserar nu på att faktiskt råda bot på det här.
Mm. Och jag kan säga att medan vi sitter och spelar in det här, för 4 minuter sedan fick vi notis, jag är säker på att du också fick det, om att WHO uppgraderar risken för global spridning av coronaviruset till mycket hög. Ja, men det kanske inte...
Nu ska vi se här. Nu
gå till artikeln.
Märker ni här att det här verkligen är... Ja, men inte jättemycket. Det kanske man ändå räknar på marknaden. För vi är ner minus 3,87 just nu i talande stund. 3,88. Jag vet inte om man hade räknat på det här. För att vi har varit ner mer idag än vad vi är just nu. Så att jag vet inte om vi har blivit mättade på negativa nyheter. Vi har nog kanske räknat... Nej, jag förstår sig att du inte kan göra det. Du kan inte veta heller när det här kommer ta slut. Men att vi redan har diskonterat in en global spridning och lite grann det vi kanske har sett i börskurserna, jag vet inte.
Nej, men det händer grejer helt enkelt. Det svänger ordentligt. Men om man har köpt affärsbanken SEB så kan jag meddela att på säljtoppen den här listan, eller veckan, vad man har sålt är... Husbanken då med mer privatpersoner, Swedbank, toppar säljlistan. Den består av Swedbank, Millicom, Tesla, Microsoft, EQT, Amazon, ABB, Apple, Swedish Match, Evolution Gaming och Nordea. Så att den är ju väldigt spretig säljlistan. Man har ju sålt det mesta skulle man ju kunna säga. Men i Swedbank tror jag att det kan vara så här. Att Swedbank har fått väldigt många nya aktieägare senaste året. Alltså mer än fördubblats tror jag. Nu har jag inte exakta siffran i huvudet. Men mer än fördubblat antalet aktieägare sen februari förra året när den här penningtvättshistorien briserade. Och jag skulle gissa på att det är många där nu som väljer att sälja av. Antingen om de har någon vinst att hämta hem, om de klev in i den på slutet, eller om det är att man tar förlusten. Jag vet inte, men jag vet att det var liksom en av förra årets mest köpta aktier. Och då är det väl ganska rimligt att han ligger på köptoppen nu när det är ett stort säljtryck.
Du är helt spot on. Jag är helt övertygad om att det är exakt den anledningen. Vi har fått en tokrusning av nya aktieägare. Ja. Börsen stiger lite grann nu. Alltså inte stiger, det är inte plus. Men från det att vi fick den här pushen från WHO så stiger det lite grann. Kan det vara så att man tänker att men vad bra att vi tar upp det till liksom högsta nivå. Nu jädrans kommer det vara fokus på att sätta in liksom piketen, basilpiketen.
Ja, precis. Nationella insatsstyrkan. Eller globala insatsstyrkan.
Ja, vi sitter ju lite grann i samma båt. Och det är ju, ja, vi får se. Rimligtvis så är det så att börsen kommer att tolka det här negativt. Kommer bli mer orolig så att säga. Innan det ebbar ut. Men jag är ju liksom trygg åtminstone i det faktum att det här är så pass... Man inser allvaret av den här situationen. Att allting görs för att liksom, helt enkelt stoppa spridningen. Mm. Någonting annat som jag tänker på, för att vi ska gå tillbaka till listan, men det är ju liksom aktier som har varit i hetluften, ofta haft kanske många småsparare, har varit älskade sådär, nästan lite euforiska. Vi har Tesla, Beyond Meat med flera. De har ju också tagit väldigt mycket stryk, och det kan man ju se liksom de här momentumaktierna. Just nu i talande stund så är Beyond Meat ner 20% på en rapport som inte riktigt föll investerarna i smaken. Och jag tänker att där kan vi nog få se en ursköljning, urblåsning. Virgin Galactic är ner jättemycket. Får vi en rebound i dem sen? Möjligtvis, om det är så att de kommer tillbaka in i bastun. Men just de här momentumaktierna som det har varit väldigt... har varit liksom market darlings, de får sig lite en släng av sleven just nu. En extra släng av sleven just nu.
Ja, men visst är det så. Visst är det så. De är ju högt värderade också. Och
Och vet du vad? Förlåt nu att det blir lite... Men du säger någonting fantastiskt bra nu. De är högt värderade. Och varför är man högt värderad? Jo, för att man räknar med god intäktstillväxt och någon gång i framtiden också vinsttillväxt. Om det är så att vi sätter världen på pausläge.
Mm. Nej, då blir det inte...
Därför faller de nog lite mer. Mm. Också.
Också. Det är så många ingredienser, men det där är ju helt klart en. Och sen vinsthemtagningar från de som var inne tidigt och har goda vinster, och förlusthemtagningar av de som hoppar på tåget för sent i den allmänna håsen, som kände att aj, det där var inte så genomtänkt, det är bäst att sälja det. Och sen att det inte Ja, det finns så mycket.
Det är mycket piri-piri.
Det är mycket piri-piri. Men alltså summan av kardemumman, kontentan, det vi försöker få ut av det här avsnittet, det är helt enkelt att låt inte liksom marknaden screw you, utan är du långsiktig? Var du långsiktig förra veckan? Ja, men var långsiktig den här veckan också då.
Ja, men exakt. Hur agerar vi själva?
Mm. Jag har köpt. Sen är jag alltid lite fullinvesterad, så att jag har inte haft så mycket att köpa för. Men jag önskar ju att jag hade mer att köpa för. Men ja.
Ja, för det är samma sak här. Jag har köpt varenda dag den här veckan och det har gått att göra fantastiska lägen. I morse var det en aktie som den handlades ner 10% på morgonen. Jag tänkte, vad tusan har hänt här? Jag gick och tittade, var tvungen att snabbt nyhetsgoogla. Nej, jag har kommit med en rapport tidigare. Jättebra rapport, jättebra förvaltningsresultat, jättebra kassaflöden. VD har handlat på sig flera aktier. De höjde utdelningen till aktieägarna. Inte beroende av coronaviruset. Har inte någon form av fastighet mot kommersiell verksamhet som kanske drabbas om det är så att vi får den här lockdownen. Och där kunde man köpa på minus 10% och sen gick den snabbt till minus 2%. Vi har alltså kraftiga rörelser. Det är inte poängen med hur jag är, utan poängen är att jag köper på mig löpande lite grann varje dag när det är såna här rörelser, för att jag tycker att det är lite mycket dramatik, lite mycket panik. Men fullt övertygad om att det kan säkert fortsätta, och får vi en okontrollerbar spridning. Jag är ingen expert. Jag kan knappt någonting om virus och bakterier. Jag vill inte ha dem. Men kunskapen skulle jag gärna kanske kunna ta. Då kan det bli mer allvarligt. Får vi en recession så brukar det leda till lite större nedgångar på börsen. Och alltså, då ofta björnmarknad då, en nedgång på minst 20%. De brukar hålla i sig i 130 dagar från topp till botten. Korrektioner vi är inne nu brukar hålla i sig i 75 ungefär. Finanskrisen höll i sig 473, så att man får ett referensvärde. Mm. Sen tog det en tid att återhämta igen. Så här, jag tänker, liksom, jag ser att portföljen går ner nu. Jag ser att det försvinner värden. Men man måste också tänka på, varför investerar jag? Investerar jag för att liksom kunna ha kvar de pengarna jag har idag, eller är det för att jag vill ha en betydligt större ekonomisk trygghet i framtiden? Ingen som kommer komma ihåg den här nedgången om 15, 20, 30 år. Ja, kanske någon liksom börshistoriker. Och jag kommer komma ihåg, för det är kul.
Framtidens Niklas Andersson kommer göra det.
Ja, men alltså, man måste komma ihåg att nu, det är i sådana här lägen som bra affärer görs. Ju mer börsen stiger, desto mindre potentialen i det korta perspektivet. Ju mer börsen faller, desto större potentialen i korta perspektivet. Nu ska vi också säga att när man säger att man får köpa lite billigare när börsen går ner, det gäller ju förutsatt oförändrade vinster. Vinsterna kommer säkerligen falla, men det kommer nog vara av temporär natur. Så jag tycker liksom att är du långsiktig, vill du bygga upp en ekonomisk trygghet över tid, var då långsiktig. Kom ihåg vad ryggmärgen skulle säga. Köp hellre än lägg benen på ryggen. Bli inte besviken på oss ifall du köper nu och det går ner ytterligare 3-5%. Det kan mycket, mycket väl hända.
10%.
Men i retrospekt, så den här typen av rörelser, när alla springer runt som galna kycklingar, alltså det är helt orimligt just nu.
Mm.
Det brukar tendera att vara bra köplägen. Och när jag säger att det är orimligt just nu, jag lyssnade på en amerikansk podd som sa att vi har liksom bland de största bolagen i världen i USA som är ner 10, 15, 20% på några dagar. Alltså, det händer inte. Sen kan man tycka att, ja, men titta på börsgrafen då, vi är ju upp jättemycket. Ja, det är en annan femma i USA då. Det är en annan femma. Men nedgångar så här snabbt är ganska ovanligt, och det är för att osäkerheten är så enormt stor. Så att nu kommer vi släppa den här podden idag fredag. Lyssnar du på den innan börsen har hunnit stänga? Du behöver inte springa till köpknappen, men att duttköpa i såna här perioder brukar kunna vara ganska vettigt. Mer vettigt än att agera i affekt och trycka på säljknappen efter nedgång.
Ja, det kan man i alla fall. Det är konklusionen i det hela. Men med det sagt så vill vi liksom önska er, ja, men ta det lugnt där ute och försök komma ihåg det här med att precis det som Niklas var inne på, att vi investerar ju långsiktigt. Och var vi långsiktiga förra veckan och kunde köpa på rekordnivåer, ja, men då ska vi ju vara långsiktiga den här veckan också.
Kommer du ihåg vad Meda Samant sa när vi var i Hongkong? Och det här var alltså november 2018 när de var nere i en bear market. De var nere 26% från toppnivån.
Nej.
Ja, det är ju elakt, för hon sa ju väldigt mycket.
Ja, hon sa mycket klokt, men jag vet inte vad du fiskar efter.
Nej, men det jag tänker är, hon sa att liksom, börsen, det är som barn när man gör sig illa. Barnen ramlar på asfalten, får sig ett skrubbsår, men det läker ju. I samma sak med börsen. För om börsen snubblar på näsan, den kan inte falla hur mycket som helst. Jag räknade ut idag med omvänd negativ ränta på ränta effekt att någonstans fram till julafton då är Stockholmsbörsen värdelös i den här takten. Men det som var intressant här, hon sa att bolagen, de bolagen som ökar sin försäljning, ökar sin vinst, det vill säga man tittar på fundamenta, det är ändå bolag vi investerar i, vi ska inte glömma bort det, även fast det är stökigt där ute just nu. Om de ökar sin vinst samtidigt som värderingen bara faller och faller och faller, till slut kommer värderingen bli så låg att det inte finns en enda människa som åtminstone förhoppningsvis ser sig som en logiskt tänkande människa. Inte strängt kalkylerande, nyttomaximerande, vandrande miniräknare, men ändå sådär. Det är ingen som kommer kunna låta aktier över tid falla och falla och falla med vinster som över tid stiger. Någonstans kommer den här brytgränsen där man plockar upp aktierna, så det köptrycket kommer tillbaka för att värderingarna har blivit alldeles för låga. Det är parallellen till liksom att ett barn som slår sig, det läker. Vinsterna plockar upp börsen över tid underifrån så. Via stigande vinster.
Vinsterna är föräldern som kommer med plåster och blåser. Yeah. Bamseplåster och liksom blåsa lite.
Mycket mysigt, Johanna. Och med de orden så hoppas vi att det blir en lugn helg, för då är börsen stängd.
Ja, ut i solen mer och försök att inte tänka så mycket på portföljen.
Och sen så hörs vi igen nästa vecka, och då kommer vi få lyssna till Anders Borg, och det blir liksom så här mindboggling, för att han har vi ju lyssnat till innan vi spelar in den här podden. Men han har också lite tankar och sådär kring just coronautbrottet och väldigt mycket annat. Så att lyssna in det nästa torsdag, och sen har ni en trevlig helg.
Ha det gott!